en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödvinnen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Look at me. Varmt välkomna till Sillypodden denna torsdags eftermiddag. Makoto Hasara heter jag. Med mig samma lineup som i Sportbladet Premier League-podd senast i måndag. Så det är ingen dum lineup. Till att börja med Samuel Abrahamsson här i studion. Välkommen in.
Tack så mycket.
Och Frida Fagerlund, inte längre i på tysk mark utan tillbaka på engelsk mark, va?
Ja, tack och lov. Nu är man tillbaka.
fast det var ganska trevligt där ändå, eller?
Ja, det är alltid kul med några sådana avstickare. Jag var ju i Düsseldorf och det kan väl inte påstås vara någon metropol så att säga. Men det är alltid kul att komma ut och se lite annat.
Kort formrapport på svenska landslagsdamerna här i VM-uppladdningen.
Ja, om den ska vara väldigt kort så kan man bara säga att de avslutade verkligen på topp. 0-0 mot Tyskland, men en väldigt gedigen och stabil insats mot världsfrågan får man komma ihåg att de är.
Som sagt, det är ju ett VM som väntar i Australien och Nya Zeeland här i sommar och förberedelsen för det är ju såklart i full gång. Det är väldigt spännande att följa de svenska landslagsdamerna där. Dock ska vi inte prata så mycket om dem här idag. Idag ska vi till att börja med tänkte jag gå igenom lite vad som har hänt i Champions League-spelet som vi har sett här under veckan och såklart gå in på lite diverse silly-rykten på vägen också. Och det är väl ganska svårt att börja någon annanstans än på Anfield med tanke på det som hände i tisdags. Ja, Frida, till att börja med, hur reaktionerna i England varit efter den här överkörningen som det blev i slutändan för Liverpool mot Real Madrid?
Ja, nej, men det blev ju... Det finns väl en förödmjukande stämning i Liverpool just nu. Jamie Carragher pratade om att an era has come to an end. Och det har man väl känt på sig under säsongens gång. Att Liverpool inte är samma Liverpool som det var för några år sedan. När de nästan var som en skoningslös maskin. Och jag tyckte väl om man ska... hitta något sånt där citat eller någon text efter den här matchen som har varit väldigt träffande, så tycker jag att Michael Cox på The Athletic sa det väldigt bra när han menade på att när Liverpool hade den där 2-0-ledningen så spelade de som om att de låg under med 0-2, och sen när de låg under med 2-5 så spelade de som att de hade ledningen 5-2. Och det tyckte jag var väldigt bra sammanfattat, för att det var ju faktiskt exakt den känslan man hade när man såg den här matchen.
Liverpool som ju verkligen rivstartade den här matchen, och då kände man ju att det här kan bli 5-0 för Liverpool och vändningen på säsongen på något sätt mot ett svajigt Real Madrid. Men Real Madrid kan man ju inte riktigt räkna bort i de här sammanhangen, eller hur Samuel?
Nej, det var ju en överkörning i början faktiskt. Real gick inte alls. De har ju haft svaga första halvlekar ett tag här nu, Real. Men det är som förra våren blir det ju. När de gjorde sina omöjliga vändningar. Nu var väl detta ingen sådan på det sättet.
Det var en utdragen vändning.
Ja. Och jag tar mest med mig egentligen Vinicius Juniors insats. Om man ser liksom det spelmässiga från den här matchen. Han var ju helt outstanding tycker jag. Riktigt jäkla bra. Jag hade ju lekstuga mot Trent på högerkanten där. Och ja, det var ju sen 5-2 på Anfield. Det är ju första gången någonsin Liverpool släpper in så många mål på hemmaplan i Europaspelet. Det säger ju en del.
Ja, de har ju spelat några matcher i Europa på den där arenan också. Så att...
Ja, och nu tyvärr. Denna liksom, åttondelsfinalmöte trodde jag kanske skulle vara den jämnaste inför. Nu känns ju den stendöd inför returen faktiskt. Det ska ju till ett mirakel, nästan värre än det i Istanbul 2005 för att de ska vända på det här. Så att det är ju lite trist ändå att det inte känns alls som att det kommer leva till matchen på Santiago.
Det är ju det som är intressant med att du säger att det är oftast kaotiska matcher för Reals del, för jag tycker det har varit känslan kring Liverpool de senaste åren. De har ju också stått för en del sådana där matcher. Jag tänker på Barcelona och så genom åren. Så att för ofta så blir det väl lite sådär att Liverpool, de har på något sätt ett sätt att spela fotboll på. Och det finns några undantag, till exempel mötena med Man City nu de senaste säsongerna där de lite grann ibland har bytt spelstil med Man City, vilket ju är intressant i sig. Men ofta så har de ju bara ett sätt att spela fotboll på. Och när det på något sätt inte funkar så hamnar de i de här jobbiga lägena där de måste vända ett ganska stort underläge. Men till skillnad från tidigare säsonger så är ju känslan att de inte kommer göra det nu enbart av den anledningen att de ser, de är inte samma gäng som de var för något år sedan. De har inte det självförtroendet, de har inte den variationen. Ja, alltså inte det stabila mittfältet, inte det stabila försvaret. Så det är så många komponenter som inte klickar för dem och som gör att man absolut inte kan se alltså hur de ska vända detta.
Ja, och då kommer vi egentligen till elefanten i rummet på något sätt, den här diskussionen som ändå på något sätt florerat, den som egentligen tidigare ändå har skjutit ner ganska fort, den om huruvida Jürgen Klopp är rätt man att träna Liverpool. Den behöver väl ändå kanske på något sätt tas. Jag vet att du har väl en åsikt i den frågan, Samuel?
Ja, jag tycker ju faktiskt att det är dags att göra sig av med Klopp. Kanske inte nödvändigtvis här och nu, men i alla fall till sommar liksom. Jag kanske inte ser att det skulle betyda så mycket för säsongen om man förändrar här nu, för att jag tycker att säsongen är rätt körd egentligen. Champions League kommer de åka ut, Liga-cup och FA-cup är ute, ligan, okej, kan nå fjärdeplatsen, men inför säsongen var det ju Liverpool enda laget vi sa egentligen skulle utmana City. Nu är det väl Arsenal United istället. Och jag tycker liksom, du nämnde ju det Frida, att de kan ha bara ett sätt att spela fotboll. Och det sättet tycker jag är implementerat liksom. Det funkar inte längre. Pressspelet är borta och många spelare, ja, de känner inte sig själva längre liksom. Så att jag tycker att kontroversiellt nog kanske att det är dags att byta ut Klopp och gå efter något annat. Många kommer inte hålla med mig och det behöver man inte göra, men jag känner kanske lite att, och jag tycker mycket påminner om hur Dortmund såg ut i slutet under Klopps tid, där man var ju faktiskt sista säsongen så räddade man väl det till en sjunde plats.
Just det, de låg så illa.
Ja, och han valde ju självmant att lämna då ju efter säsongen. De gick ut med det typ efter halva säsongen då ju. Och ja, jag tycker nog att det kanske är dags att gå in i en ny period för Liverpool med delvis nya spelare, för de kommer också behöva rensa rätt mycket i truppen, bygga om en rätt ålderstigen trupp och då göra det med en ny tränare. Sen vem? Ja, det har jag inte något svar på här och nu, men jag tycker att Klopp inte har engagemanget, energin och den här jävla namnet längre riktigt faktiskt för att ta Liverpool vidare till nästa nivå.
Håller du med Frida?
Jag tycker det dels beror på vem som i så fall kliver in och tar över. Jag tycker att man måste ha en tydlig kandidat då, där man känner att den personen kan verkligen ta Liverpool till precis de höjderna som Klopp har lyckats göra. Och jag är ju alltså Tuchels största fan, så jag hade ju tyckt att det var kul att se Tuchel i Liverpool i så fall. Sen samtidigt så, Klopp är väl en av de tränarna där man tänker att han borde ha kapacitet nog till att kunna anpassa sig efter situationen. Och har han visat de här senaste veckorna eller månaderna att han kanske inte har gjort det. Men jag tänker på Guardiola som hela tiden ömsar skinn och på något sätt utvecklas i sitt tränarskap. Varenda gång Man City hamnar i någon sorts formdipp eller så, har det varit hittills i alla fall under hans tid i England, att då hittar han på något sätt ett nytt sätt att vinna matcher på. Och jag tycker att kan Klopp visa att han också kan göra det, så kan jag absolut se en fortsättning. Men i många fall så är det väl så också att man på något sätt kör fast, som Pochettino gjorde i Tottenham, att spelarna blir mentalt och fysiskt trötta. Så jag är lite tudelad just nu, men jag tycker samtidigt inte att Klopp har visat. Han visar inte i den här matchen mot Real Madrid att han är särskilt street smart, och det tycker jag är ganska så oroväckande.
Det är väl lite därför jag också tycker att man skulle kunna vänta till att komma överens att han lämnar i sommar, så får man ändå rejält med tid på sig också att hitta någon under våren här nu och prata med olika kandidater och så vidare. Istället för kanske sparka här nu, det kanske inte ger så stor effekt, men i sommar tycker jag nog ändå att det är dags att gå vidare.
Jag tycker det är en svår fråga just på att hur mycket tid ska man ha för att visa att man kan förnya sig. Det anmärkningsvärda i Liverpools fall är ju på något sätt hur så många stjärnor, det har vi varit inne på många gånger förut, hur de kollektivt blivit så mycket sämre bara över en natt. Tänk en spelare som Fabinho, spelare som Van Dijk. Allt hör väl ihop på något vänster också. Salah ska ju in i den kategorin med såklart, med tanke på att han inte alls varit närheten av samma produktion som han haft tidigare. Så att det är ju där som ligger frågan, hur mycket ligger på Klopp där. Men det är väl en del också att han har ju inte lyckats överhuvudtaget. Och för varje steg de tar framåt, jag tyckte de tog steg framåt här, så faller de två steg bakåt på något sätt just nu. Och det är ju väldigt oroväckande tendens. Så att tidigare kände man att diskussionen är, alltså vad ska man säga, den är nästan för trigger happy i början när man började prata om att Klopp ska bort för att de hade en dålig resultat. Nu börjar den faktiskt vara aktuell på ett annat sätt, med tanke på att de tar ju inte de här stegen framåt som de behöver göra. Sen om de löser fjärdeplatsen och allting, absolut. Jag kan se också en framtid där man ger honom en möjlighet att faktiskt försöka sätta sin prägel på nästa variant av Liverpool med det material som man vill få in och så vidare. Men vi får väl se vad det renderar i. Material vill de i alla fall ha in. Det är, såklart ryktas det ju mycket värvningar in och så vidare för Liverpool. Senast är ju att Josko Gvardiol ska vara på tapeten, kroatiske landslags mittbacken som man ska vara väldigt intresserad av. Gvardiol har ju själv varit ute och sagt att hans drömklubb är Liverpool. Han är ju Liverpool-fansen barnsben och mediet är också en intervju med kroatisk TV. Men frågan är ju som sagt, de kommer inte kunna få honom i sommar. Känns det ju som, och det kanske inte ändå är det mittback de behöver främst.
Kan ju bara säga att han var ju väldigt nära Chelsea. Var det nu i somras? Eller
nu i somras, ja.
Ja, precis. Det sades ju nästan att det var klart. Det var det ju inte.
Vad känns typiskt att det kommer rykten om Guardiola efter att han har gjort en bra match mot
Manchester? Ja, efter att Liverpool försvar sett ut som det gjort. Ja.
Det är som att någon har suttit på sin kammare där och bara, oj, ja, men just det, Guardiola är ju bra. Och sen så slänger man ihop någon sorts, ja, man twittrar någonting om det och honom till Liverpool. Men absolut, jag menar, vi såg ju här nu att Joe Gomez hade ju en fruktansvärd andra halvlek. Jösses, vad ångestfyllt det var fram tills han klev av. Så absolut, det är väl inte den positionen man tänker först och främst att Liverpool behöver förstärkning på, sett till att, ja, men de har Konaté och, menar, Van Dijk ska ju vara bättre än han har visat de här senaste matcherna, jag menar, eller senaste matcherna kanske det inte är, men i alla fall i mötet med Real Madrid. Men så att därav så känner man ju att det är mittfältet man borde fokusera på, men jag tror absolut inte att man ska inte bortse från mittbackspositionen, för att både Matip och Joe Gomez, de har haft det riktigt jobbigt den senaste tiden.
Leipzig
bortsett från några matcher.
Leipzig har ju varit tydliga med vad de tycker om de här ryktena i alla fall. De har ju gång på gång gått ut och liksom sagt han är inte till sal och han ska ingenstans. Det var väl senast igår, eller tror jag, de var ute och sa liksom att ja, han drömmer om Premier League och han kommer få gå dit, men det blir inte ny liksom, utan ja, det kommer dröja liksom.
Marco Rose var ju, tränaren var ute, ja, och sa det, och det får ju osökt in oss på nästa match i vårt körschema, för att Josko Gvardiol klev ju upp där på inlägget från Marcel Halstenberg och nickade distinkt in 1-1 för Rasenballsport Leipzig hemma mot Manchester City. En match med två ansikten, man vill säga. Första halvlek där, ja, City tålmodigt kontrollerat, ja, styrde allting. Och sen på något sätt så bjuds ju Leipzig in i den här tillställningen och får ändå med sig ett bra resultat. Dock den enda poängen som de fyra Premier League-representanterna tagit hittills i det här åttondelsfinalspelet i Champions League, värt att notera också. Frida, vad säger du om City? Jag själv när jag satt och tittade på den här matchen kände väl att, alltså, kunde de inte gått lite mer vågat offensivt för att punktera matchen?
Ja, alltså det påminner ju mycket om Nottingham Forest-matchen i det här, att Guardiola säkert satt och var väldigt nöjd efter, eller i halvtid, och kände väl att Man City hade kontroll på den här matchen, och sen så hamnar man då lite på hälarna där inledningsvis på den andra halvleken, och så tappar man på något sätt hela den kontrollen. Och Guardiola pratade ju om just det här med att han inte gjorde några förändringar direkt. Var det väl mycket för att han kände att ja, men med det här spelet så ska vi kunna vinna matchen. Alltså det var väl helt enkelt så han kände. Han pekade också på att, ja, men att de inte kanske har spelare som har särskilt mycket fart. Alltså bortsett från Haaland och Kyle Walker så kunde ju faktiskt Leipzig springa ifrån många av deras spelare. Så de hade väldigt svårt att hantera den biten i Leipzig spel. Det här, jag vet att det är mycket, mycket fokus på Haaland och det här med att han på något sätt blev, ja, en medpassagerare i den här matchen. Att han bara står och tittar i stort sett medan hans lagkamrater spelar omkring honom. Men det här händer ju faktiskt med en City då och då. Att de hamnar i sådana här lägen. Det hände förra säsongen när Haaland inte var med. Minst tillbaka till 0-0 match mot Crystal Palace. Där City hade total kontroll men så hade de ingen frenesi eller ja, sådär i anfallsspelet. Och Guardiola gjorde ingenting för att pusha på det heller i matchen. Och jag tror väl att Guardiola känner att absolut, det var inte detta han ville. Han ville inte att det skulle bli 1-1 i Tyskland. Men han känner antagligen att det är så pass bra resultat ändå att de absolut kan vinna den här matchen på hemmaplan, att han inte behöver go for it för mycket, för att han liksom ser helhetsbilden av det. Det är i alla fall den analysen jag gör av den här matchen.
Ja, men det blir ju väldigt ofta just det här att de är ju så kontrollerande, de har så otroligt stort tålamod. Men att det är på något sätt, i den här matchen kändes som att det nästan blev deras fall också på något sätt, att de har sån tålamod. De vet att absolut, Haaland som kanske utstrålar mest tålamod av dem alla när han bara liksom står där och allting händer runt honom, vet ju också att plötsligt förr eller senare kommer jag få bollen och förr eller senare kommer jag göra mål. Nu hamnar ju inte bollen hos honom den här matchen. Det var snarare Leipzig som gör en jättefin andra halvlek, ska inte ta någonting ifrån dem verkligen, när det är ett väldigt bra lag och väldigt formstarkt lag sen Marco Rose tog över i höstas. Så att de gör en jättefin andra halvlek. Och som sagt, som du säger Frida, det är ju inte något krisresultat på något sätt. Och City är ju fortfarande favoriter inför returen. Men åtminstone lever matchen för Leipzigs del nu efter detta.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ett lag, annat tyskt lag som inte lever lika starkt inför sin retur är Eintracht Frankfurt, och då går vi över på de italienska succén som vi ändå har sett under de här dagarna. För serieledande Napoli tog en 2-0-seger i ny masterclass från Victor Osimhen. Ja, Kvaratskhelia missade i och för sig en straff, men han gjorde en assist också. Och
en såg klack, dessutom var det ju.
Ja, de ser ganska bra ut, Napoli.
Ja, det är ju förbannat imponerande faktiskt. Det är ju, man har ändå varit lite så här, de har ju sprungit över de flesta lagen i Serie A nu, Salernitana och Sassuolo och så vidare. Och det är ju en sak såklart, det är klart att matcherna ska vinnas, men det är ändå så här, det har ändå varit lite så här, kommer de klara det i Europa nu? Alltså visst, i höstas kör de över Liverpool och så vidare, men det är en sak nu, det är slutspel. Och visst, Frankfurt är kanske inte det starkaste laget som är kvar i turneringen, men ändå bara komma dit och bara blåsa dem av banan egentligen. 2-0 var ju underkant, som du säger. Osimhen är ju en av, ja, tillsammans med Rashford, den målfarligaste anfallen i hela Europa just nu, och ja, helt fantastisk. Kvaradona hade inte kanske sin bästa match, men ja, kollektivet är också så starkt just nu i Napoli, så att det har liksom inte så stor betydelse att han missar en straff. De bara fortsatt mala på liksom. Och sen blir det inte enklare för Frankfurt när deras stora stjärna då, Kolo Muani, som har varit superb den här säsongen, blir utvisad och missar nu returmötet. Så det här känns ju nästan lika dött som Liverpool Real i retur. Det ska till ett mirakel där också för att tyskarna ska vända.
Ja, det ska ju sägas här också. Det måste ju varit ganska många Premier League-scouter på den här matchen med tanke på vilka spelare som var på planen. Och Simen har ju liksom ryktat väldigt mycket till diverse toppklubbar. Det pratas hela tiden om huruvida han kommer vara till salu i sommar eller inte. Och en annan sån spelare är ju Randall Kolo Muani som Frankfurt tog in gratis från Nans och gjort supersuccé i Bundesliga. Han använder väl inte strålkastarna till på bästa vis då. Sen absolut går kanske att diskutera röda kort. Jag vet inte vad ni tycker. Man förstår ju varför det tas, om vi säger så. Men oavsett...
Han har också sett domar som kanske hade nöjt sig med gud.
Ja, men det var det är där i alla fall. Och sen, ja, Eintracht får väl fokusera på att ändå tampas vidare i Bundesliga där de ändå är med i toppen också. Där är ju en otroligt spännande titelstrid i Bundesliga som pågår just nu med tre lag på samma poäng i toppen och dessutom då Eintracht och Leipzig och de som jagar kort där bakom. Jag vill faktiskt stanna vid Eintracht på en grej. Det är inte det vanligaste man stannar vid Silly-podden kanske, men jag vet inte om ni noterade vad Daichi Kamada har fått för sign-on bonuserbjudande för att stanna i Frankfurt?
Nej, det har jag missat.
Jo, det har jag ju. Det var ju märkligt. Ja, men fortsätt.
Ja, det kan man väl lugnt konstatera. Han har i alla fall erbjudits ett Nobelpris i kemi. Jaha. För att stanna, och givetvis inte då att han ska ha gjort någonting för liksom forskningen inom kemi, utan det är ju då 2021 års vinnare av Nobelpriset Benjamin List, 55-årig tysk kemist, som erbjudit Kamada sin Nobelprismedalj om han förlänger.
Min sån här direkt, jag fattar ju att det här är lite skämtsamt sagt från List sida, men samtidigt är inte hela grejen med ett Nobelpris med äran snarare än att själva... Alltså själva, jag vet inte ens hur ser en sån där medalj ut. Alltså själva Nobelpriset. Jag menar, det är väl inte det man vill ha, eller?
Nej, men det är ju en bild på Nobel, eller vad heter jag, siluett där, om jag inte minns helt fel.
Det lär väl vara det, ja.
Ja, sen, ja, och absolut, ja, det är det jag tänkte också. Att liksom, vad är riktigt meningen med att äga någon annans Nobelpris? Det är ungefär som att vinna en OS-medalj och sen säga att ja, men, du kan få den här.
Jaha, ja, men till och med det är ju mer av en grej, för då kan man ändå återkoppla den, ja, men till exempel vem ska man ta, Nils van der Poel när han vann, så kan man ändå, det finns ändå ett minne, ett sportsligt ögonblick att återkoppla den medaljen till. Men vad ska man återkoppla ett Nobelpris till? Och Nobelpriset i kemi, man bara, aha, vad är det? Då måste man ju vara väldigt insatt i kemi, tänker jag, för att man ska tycka att det är någonting att ha.
Jag minns den här forskningen, den här rapporten från 2021. Den var fin. Nej, men nu gjorde jag en snabb googling här. Det är faktiskt då 18 karats grönt guld som är plated med 24 karats guld.
Okej, så han ska smälta ner. Det kan bli. Det är det som gör. Och göra ett smycke.
Vilken chock för List om kameran. Men jag tar det och den smälter ner.
Då fattar jag.
Lämna in på pantbank kanske.
Nej, dock så verkar det här bli en icke-fråga för att Daichi Kamada, den japanske landslagsmittfältaren, verkar inte ha något intresse av att stanna i Eintracht Frankfurt. Han har redan fått ett väldigt lukrativt kontraktförlängningserbjudande. Och ja, värt mer då kanske än en nersmält Nobelprismedalj i löneökning, får man ändå gissa med tanke på summorna som figurerar i fotbollsbranschen. Men det är ju andra klubbar som vill ha någon, Borussia Dortmund, Barcelona, Tottenham, Liverpool och så vidare, verkar ju vara...
Går kontraktet ut i sommar alltså?
Ja,
så han blir fri.
Han går tok gratis. Ja. Och det är ju de Schwarzgelben då, Borussia Dortmund, som ska ligga bäst till enligt det som rapporteras i Tyskland.
Ersätta Bellingen.
Ja, och Dahoud som är på väg bort också. De vill ha in en ny mittfältare. Nu är Kamada en mer offensivt lagd sådan. Men han har ju trivt i Bundesliga, frodas där. Och det är väl en jättebra värdning för Dortmund om de skulle få igenom den i alla fall, kan vi ju. Kan vi lugnt säga. Men ja, Nobelpriset i kemi, eller rättare sagt då medaljen för ett annans Nobelpris i kemi, verkar inte locka Daichi Kamada att stanna kvar i Eintracht. En match till i Champions League ska vi avhandla innan vi går in på lite mer sillyrykten. Och det är den mellan Inter och Porto. Romelu Lukaku i målprotokollet sent omsider och löser, ja, tre poäng har jag på att säga. Det är det ju inte när det är dubbelmöten, men en seger för Inter.
Jag blev faktiskt genuin glad över att Lukaku fick liksom avgöra en match, för det känns som det var länge sedan att han verkligen klev in och gjorde avtryck ändå. Slog in sin egna retur här.
Jag missade ju första läget.
Ja, jo, men det går ändå i stolpen liksom. Det var ändå så här, det var ju ingen grov miss.
Nej,
liksom.
Nej.
Så det var ju ändå skönt för honom att sätta retur. Ja, jag blir ändå glad över att Lukaku ser ändå allt bättre ut, tycker jag faktiskt han gör. Nu startar han ju inte den här matchen, men kom in och kändes ändå pigg och ja, börjar ju ändå hitta det där samarbetet med Lautaro Martinez lite bättre. Det är ju inte alls på den nivån som när de spelade tillsammans förra gången, för då var de ju Italiens bästa anfallspar. Inte spelade också lite annan typ av fotboll under Antonio Conte än vad de gör nu. Men ja, viktigt mål sen. Ja, 1-0, det är ju ingen katastrof för Porto liksom. Det, är ju, det känns ju verkligen klart. Som det lever. Och det är ju ändå kul. Jag vill ha levande åttondelsfinaler och inte döda.
Jag tror du skulle säga någonting där, Frida. Det lät som du var
Nej, jag sa, jag bara mumlade att det lever i högsta grad. Och precis då så sa Samuel exakt samma sak. Så att det fanns ju ingen mening med det.
Ja. Då förstår jag. Nej, ja, det gör det ju verkligen. Sen det jag tar med från den här matchen var ju att det var kanske det mest övertända insatsen man har sett av någon, var ju Otavio. Herregud vad igång han var under den här matchen. Och det kändes bara som en tidsfråga när han skulle få det andra gula som han också fick i slutändan.
Tungt avbräckt i returen också. En av de viktigaste, ja, i Porto får man ju säga.
Det var ju så roligt i den situationen där när, i första halvlek när Otavio då... Det var så oklart varför alla blev så sura för egentligen. Otavio gnällde på att Bastoni hade dragit i honom. Bastoni hade väldigt dragit i honom. Blir ändå sur på Otavio, och sen så kommer liksom hela Inter-truppen fram och ska börja diskutera, och den som går in och lugnar allt sen är Pepe av alla människor.
Då vet man att det är illa.
Jag har kommit med åldern i sig på Peppe. Jag tyckte han lugnade ner sig ganska fort där efter att han blev pappa med en gång i tiden, det minns jag. När han hade pappa och hår på huvudet så var han otroligt lugn på planen. Lite som den här gamla historien om han från Bibeln, vad heter det, Simson eller vad han hette, med håret som hade styrkan där. Peppe och hans ilska är lite fast tvärtom. Snäv referens kanske. Men, men oavsett i alla fall, 1-0 seger för Inter. Och bra resultat att ta med sig till returen på bortaplan då på Dragao, som väntar om 2 veckor. Europa League ikväll ska man väl också notera. United och Barcelona är väl den stora höjdpunkten där. Öppet där också givetvis inför den returen i det playoff-mötet. Ett Barcelona utan Pedri, utan Gavi, som får se vad de kan lösa mot United.
Och det är Jong för äntligen spelar på Old Trafford med ju.
Som han har längtat.
Ja, verkligen. Ja.
Fast har han det egentligen? Han blev ju så trött på Ten Hag när han bara fortsatte ringa varje dag och bara erkänner det i media också att han gjorde det.
Det var ju, ja. Ja, det var någon sån här, tror jag, Instagram-chatt eller någonting som hans fru då hade fått, eller jag vet inte om de har gift sig än, men i alla fall hans partner då hade fått frågan så här, när kommer Frenkie till Old Trafford? Och hon hade svarat, ja, vad blir det? 24 februari, 23 februari kommer han förbi. Enkelt, korrekt. Och på ikvällen där, dock i en annan tröja. Barcelona kan jag stanna vid, för att det har varit mycket snack kring Lionel Messi och det som då skulle beskrivas som en sista dans i Barcelona-tröjan, en comeback. Den som kanske alla i Katalonien drömmer om ska ske. Det har börjat hända saker där. Pratas ju till att börja med uppgifter om att Jorge Messi, Leos pappa till lika representant och agent, ska ha haft möten med Juan Laporta för att diskutera en eventuell comeback och hyllningsgrejer och allt möjligt. Och Xavi gick ut här nyligen också, tränaren, och sa att vi har kontakt varje dag, jag och Lionel Messi, min dörr står öppen, såklart det alltid finns en plats för Lionel Messi i Barcelona om han själv vill. Ja, är det här liksom pojkar som ropar varg, eller finns det en känsla att Lionel Messi faktiskt kan komma tillbaka?
Jag kör du.
Ja, jag tänkte att Frida skulle... Sa jag att du var taggad på Messi innan, så att jag tänkte att...
Det var ju precis tvärtom ju.
Nej, alltså, ja, han har inte skrivit på det här nya kontraktet, vilket ändå alla har typ förväntat sig att han bara ska göra vilken dag som helst, men det verkar ju inte komma liksom. Men det... Nej, alltså, med tanke på Barcelonas problem och sådär, så tror jag ändå bara att det förblir en dröm liksom. Hans brorsa vill ju uppenbarligen inte att Messi ska tillbaka, för då måste ju Laporta försvinna. Det var han ju ute och sågade, men det var ju bara ett skämt sen i efterhand och så vidare. Men nej, alltså det känns ändå som att jag förstår liksom inte hur de ska få till det ekonomiskt. Det är väl framförallt där att Messi skulle kunna tänka sig återvända till Barcelona. Det är klart att han vill det, tror jag egentligen. Han vill ju aldrig lämna liksom. Men då får han ju typ nästan spela gratis. Jag vet inte, Marcote, du kan ju deras ekonomi bättre än vad jag kan, men den är ju liksom körd i botten. Och med tanke på att de liksom har sålt olika delar av träningsanläggning och allt det har varit de senaste åren, så hur ska de liksom kunna lösa det? Jag fattar inte det.
Alltså grejen här är ju att det som rapporterat, just det finns ju väldigt många saker som är i vägen. Det här med relationen Messi versus Laporta och så vidare, det finns saker såklart att fixa, annars skulle de inte ha de här mötena och diskussionerna. Men det är ju sånt som går att lappa ihop. Grunden som alltid har rapporterats, som har varit ganska unison från alla, även har varit väldigt mycket olika uppgifter kring Messis framtid överlag. Det unisona i det har ju varit Messi vill stanna i Europa, han vill till ett sportligt projekt som kan utmana de största titlarna. Och där tycker jag ändå att man får anse att Barcelona på något sätt har blivit igen, eller kan bli igen åtminstone. Sen var det ju också, det tidigare rapporterades att det var bara en, alltså formalitet, att han skulle förlänga med Paris Saint-Germain. Sen var det ju Barca, Silly-experten och han Twitch-streamaren Gerard Romero som var ute och sa att nej, Messi blir inte kvar. Alla andra ansedda journalister från Argentina och Fabrizio Romano och alla möjliga sköt ju ner det här. Sen har det ju sakteliga varit fler och fler franska rapporter om att nej, just nu lutar det åt att han lämnar. Foot Mercato var ute med, L'Equipe har skrivit också att sannolikt så kommer inte han bli kvar i PSG om det står sig som det är nu. Och sen då så kom ju det här om att Barcelona är aktuellt. Catalunya Radio var ju också ute och rapporterade. Argentinska journalisterna som har koll på Messi, de säger ju direkt att nej, det finns inte. Det är fortfarande PSG som är närmast. Så det är ju väldigt många olika viljor som styr de här rapporterna på ett eller annat sätt. Men också, man kan tycka om man vill om Gerard Romero, men när han är ute och pratar Barcelona-relaterade saker, då brukar han vara någonting på spåren. Och i Messis fall såklart, när Xavi är så pass öppen som han är, och säger det, vi pratar varje dag såklart, jag vill ha tillbaka honom. Det är ju en tydlig, du får komma hit om du vill. Sen då, ekonomiska aspekterna. Det finns ju, snackas ju om att liksom trotjänare som kanske ska förlänga, som så här Jordi Alba, Sergio Busquets, de är redo att förlänga ifall Messi kommer tillbaka. Men de är redo att förlänga på alltså så lite lön som det går för att man ska frigöra utrymme för Messi. Och det här gäller ju spel som Sergio Roberto och så vidare också om de skulle förlänga. Och Messi skulle gå med på en ganska rejäl lönesänkning bara för att komma tillbaka med. Men det är ju jättesvårt att se hur man ska få igenom det här. Det blir ju mycket hit och dit när det till och med har varit så att La Ligas ordförande och Javier Tebas vill ta Barca till rätten för att de registrerade Gavi i vinterfönstret. Det är ju där vi har en liga i Spanien som vill ta sina klubbar till rätten för att de registrerar spelare. Det är en helt bizarr situation egentligen. Och så har du ju också hela det här som pågår med Caso Negreira. Det vill säga, alltså de uppgifter om att Barcelona ska ha, ja, mutat domar, vet jag inte om man ska säga, men i alla fall betalat en tidigare vice domarbas för diverse tjänster. Och det här håller ju fortfarande på att nysta sig. Alla spanska klubbar gick ut och ville ha klarhet från ligan att det här ska utredas. Ni måste ta reda på vad som har hänt. Eller ja, alla förutom två, Barcelona och Real Madrid, som inte tyckte att det här var någonting att orda om. Och då kan man ju tänka sig, undra vad Real Madrid har som inte har kommit upp till ytan. Men ja, som sagt, det är många parametrar, men jag tycker absolut inte att det är läge att stänga Lionel Messi Barcelona-dörren. Den är öppen. Det är känslan i alla fall. Det är tillräckligt trovärdiga rapporter om att den faktiskt är öppen. Sen om det leder till det eller inte, det återstår att se.
Annars hade han väl också skrivit på ett kontrakt för PSG om han hade känt liksom att det inte fanns en chans.
Han vet nog inte än.
Nej, sen finns det ju också det här ryktet om Saudi, faktiskt.
Då är ju Inter Miami närmare.
Ja, det finns ju också det. Det finns ju båda svängarna liksom. Men det hade ju varit oerhört tråkigt sportsligt om man skulle gå till MLS eller Saudi. För han håller ju fortfarande oerhörd nivå liksom. Så att han är ju för bra för att spela i de där ligorna.
Vet ni vem som verkar vilja flytta till Saudiarabien?
Wilfried Zaha.
Stämmer bra. Ja, Frida, lägg ut texten.
Nej, men Zaha, han har ju varit väldigt länge i Crystal Palace som alla vet, bortsett från den här lilla avstickaren till Man United som inte gick så bra. Det känns som att vi har pratat om honom vid varenda transferfönster sedan 2019-18. Säkert ännu längre än så egentligen. Ja, jag blev ju lite förvånad ändå över de här... av de här rapporterna då. Jag vet inte riktigt hur pass trovärdiga de är, men det ska alltså vara att, jag tror till och med att det är tre olika saudiska klubbar som är intresserade av att knyta till sig honom. Jag förstår inte riktigt varför han skulle gå dit nu. Jag tycker han är fortfarande ung, lika ung som mig. Jag tror han nyligen fyllde 30. Så att ja, jag vet inte, alltså han är ju en enorm klubbikon i Crystal Palace. Han är ju den bästa de har haft någonsin. Och jag känner väl lite att det kanske är lite tidigt att göra den typen av övergång. Däremot så har väl tåget på något sätt gått för honom, sett till att han ville väldigt länge få en flytt till en större klubb. Jag tror att hans sliding doors moment var förmodligen när han kunde ha hamnat i Arsenal för att Emery ville värva honom. Men så blev det ju inte, så blev han kvar i Palace. Så att, ja, det här kan säkert ske i framtiden, men jag vet inte riktigt om det kommer ske nu nödvändigtvis.
Det var ju Evening Standard, i alla fall jag läste det, i uppgifterna om Saudi-klubbarna som ska vara intresserade av värvan på fri transfer. Det är ju Al Hilal, Al Ittihad och givetvis då också Al Nassr som Cristiano Ronaldo spelar i. Och Wilfred Zaha uppges ju då vara intresserad av att åka dit och bli affischnamn nummer två för den saudiska ligan bakom Cristiano Ronaldo, och på något sätt, jag vet inte, sola sig i hans glans, höll jag på att säga. Det ska ju till och med vara en nivå där AC Milan också ska ha varit intresserade, men att Zaha föredrar en flytt till Saudi istället. Det kan man ju säga man vill om.
Alltså om det är sant så säger det ganska mycket om Wilfried Zaha som person. Jag vet inte, jag har alltid varit lite sådär för, alltså han har varit väldigt viktig för Palace genom åren. Han har gjort väldigt mycket för Palace, men han har ju aldrig på något sätt varit den spelaren som har tagit ansvar och varit en sorts ledare i Palace, trots sin ålder nu, att han är så rutinerad och han på något sätt borde, ja, men staka ut vägen för de här yngre spelarna i Palace. Jag tycker inte riktigt att han har de egenskaperna. Så på så vis är jag väl inte förvånad av att han är intresserad. Men jag tycker ändå att han är för ung för att göra den övergången. Jag förstår inte riktigt varför han själv skulle vilja göra det.
Nej, alltså, men det ligger ju något i det. Just att han ryktas ju bort varje fönster av en anledning. Det är ju det. Sen absolut att man kan anse att han varit för bra för Palace stundtal, så att det är väl det som också haft en del i alla rykten, men samtidigt uppenbarligen inte varit bra nog för att någon klubb ska välja att betala pengarna som krävs för att köpa loss honom. Så att det är därför han också på något sätt blivit kvar. Jag hade inte blivit förvånad om det här faktiskt skulle resultera i någonting till sommaren. Faktiskt inte.
Nej, nu är han ju för gammal för att gå till en riktigt stor klubb också. Alltså 30 är ju ingen ålder,
men,
ja. För PL storklubba så anses han för gammal liksom ändå, tror jag.
Vi kan ju lita på att Nottingham Forest kommer vara där i alla fall, ja, och ge ett försök. Så är
säkert
det.
Everton också. De ville ha honom för något år sedan.
Borde då.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I alla fall, en annan spelare som det ryktas en del kring, hans kontrakt går i och för sig inte ut nu till sommaren utan först sommaren 2024, men det är ju Mason Mount i Chelsea. Mycket snack kring hans framtid nu i och med att kontraktsförhandlingarna med Mount ska ha lagts på is tills vidare och man ska återuppta dem efter säsongen. Mount inte nöjd med det första budet som Chelsea ska ha gett, och då har det intensifierats kring då ryktena och kopplingarna till Liverpool.
Även United har jag sett.
United har man också sett, ja, precis. Men det är väl kanske främst Liverpool som Mount har kopplats till. om vi börjar så här och sätter liksom så här, okej, vi säger att Mount då faktiskt säljs i sommar. Vart hade ni helst velat se honom?
Ja, jag tycker det är, ja, jag tycker det är jättesvårt. Mm. Jag tycker det är svårt att bedöma Mason Mount just nu överhuvudtaget, för att han är ju faktiskt i en formdipp. Alltså hade det här varit för, de här ryktena började ju komma redan för, ja men det var ju länge sedan, det var ju 10 månader sedan kanske. Och då var ju supportrarna i uppror i stort sett och tyckte att, ja men Mason Mount, han är ju one of our own, klart att han ska stanna. Men nu har ju på något sätt hela debatten svängt lite grann, eftersom att Mount inte har levt upp till förväntningarna. Och man vet ju också att Todd Bowley och hela hans gäng, de var ju förundrade över att en sån som Rydiger och Christensen och sådär, att de fick lämna på fri transfer. Och han vill ju inte att det ska ske i Mason Mount-fallet. Framförallt då eftersom att Mount är en akademispelare, vilket gör att säljer man honom så, alltså det är bra profit för Chelsea, som ju måste ändå försöka efterleva de här FFP-reglerna. Mm. Och dessutom, så som jag har förstått det, så handlar det inte nödvändigtvis om att Mount vill vara den bäst betalda spelaren. Det handlar inte så mycket om pengar som det har gjorts gällande i vissa rapporter, utan det handlar snarare om att Mount inte vill skriva på ett sånt här jättekontrakt på 7-8 år som de delar ut i Chelsea just nu. Och det kan man väl ha förståelse för. Det finns ju ändå en risk med att skriva på ett sånt långt kontrakt. Ja, det är svårt att omförhandla om det är så att man skulle känna att man faktiskt då förtjänar mer pengar. Alltså det händer ju så mycket i fotbollsbranschen och sådär kring löner. Och, ja, om 5 år så kanske situationen ser helt annorlunda ut, och då sitter man med ett kontrakt som fortfarande inte går ut förrän som ett par, 2-3 år till. Så att, nej, just nu tycker jag faktiskt att det lutar åt att Mason Mount lämnar. Och om man då ska återkoppla till vilken klubb som vore bäst, så ja, lutar kanske lite mer åt Man United egentligen just nu. Men nej, jag tycker att det är en svår situation, och det är faktiskt en situation som jag inte riktigt trodde att de skulle hamna i, för att det är ju Reece James och Mason Mount på något sätt som har sett som de här fanbärarna och de framtida kaptenerna. Och nu, ja, nu är det väl Reece James, det är inte lika mycket Mason Mount längre.
Ja, men det är ju just där också att jag kan förstå honom. Han ser ju också vad det är som värvas in. Och om han skriver på ett långt kontrakt i 2030, han får sig en liten formdipp eller får fel tränare som inte vill spela honom, och då sitter han plötsligt i ett läge där han är låst på ett kontrakt, har säkert en väldigt bra lön också som är väldigt svår att flytta på. Han blir väldigt svår att flytta på i allmänhet och riskerar att bara fastna i sin karriär. Han vill ju spela fotboll och växa som fotbollsspelare och vinna saker och göra allting som ingår i det och behålla sin landslagsplats och allting. Så att jag kan ju förstå att han ändå funderar över sin tillvaro. Jag tyckte det var spännande att se honom i Liverpool, men jag vet inte riktigt var de skulle gå in i dagens Liverpool exakt, eller vilken position han skulle använda sig. Att finns väl inte riktigt en, alltså, perfekt roll för honom sett till hur Liverpool spelar idag i alla fall. Men ja, det är spännande att se vad som händer med honom.
Nej, jag tycker ju det bästa hade varit om han faktiskt stannar i Chelsea, om det bara går för ordning på Chelsea, och liksom, alla vet ju hur bra han var till exempel förra säsongen och så. Alltså, på så sätt tycker jag inte att de borde släppa honom, och de är väl inte jättesugna heller, men att liksom bara få igång honom, för att Liverpool United, jag vet inte riktigt heller var han ska gå in här och nu liksom i deras spelsätt. Jag ser ingen så här tydlig roll.
Han är ju lite svårplacerad generellt. Alltså det är ju många olika tränare som har testat honom i olika positioner. Jag tycker att han är bättre när han får operera lite längre, lite djupare i planen. Inte nödvändigtvis vara en del av en front trea till exempel. Mm. Men han är lite svåridentifierad på det sättet.
Ja, i City hade han fått spela wingback antagligen, om man där kommer ut. Nej, men det är ju lite som Bernardo Silva egentligen på det sättet, att han är ju en väldigt bollskicklig, bra, sevärd fotbollsspelare, men det är lite svårt att sätta den exakta, perfekta rollen för honom. Det blir spännande att se vart han hamnar. Det var ju snack om att Chelsea funderade på att försöka använda honom som bytesfoder med Atletico Madrid till Joao Felix. Mount i Atletico Madrid, ja, det hade ju varit en udda kombo ändå, måste man ju säga. I alla fall om de tränas av Cholo. Vi har fått en ny Premier League-tränare, eller ny gammal Premier League-tränare, för Leeds United har gjort klart med en ny sådan. Och det är Xavi Gracia som är tillbaka på engelsk mark igen.
Jag tycker det svåraste med honom är att inte säga Garcia.
Gracias.
För att de flesta brukar heta Garcia, så jag får varje gång kämpa med att säga rätt. Det är min take på honom.
Ja, Frida, har du någon mer djupgående analys?
Ja, jag har nu det. Mer än hans namn. Nej, men jag tycker det känns ganska logiskt att de plockar Gracia faktiskt. Leeds ledning, de tvingades ju agera efter förlusten här mot Everton, för de insåg väl att det här kommer inte gå. Sout inte, med tanke på att Southampton besegrade Chelsea dessutom. Så att det verkligen, ja, det är verkligen allvar just nu om Leeds ska klara sig kvar i Premier League. Och Gracia, alltså dels så ska han ju ha gjort ett väldigt bra anförande där han just tog upp Southamptons möte med Chelsea och visade att han har sett de senaste matcherna, eller att han liksom har följt Premier League, så att han kan identifiera vad det är som Leeds saknar och vad Leeds då behöver för att hänga kvar. Och han har ju varit i den här situationen förut, Gracia, i Watford för 5 år sedan. För man ska komma ihåg det, att, och det är nog rätt många som glömmer det, för att just eftersom att han har ett sånt exotiskt... ja, men att man tänker sig att han kanske är lite mer så här, ja, men lite spansk, och att man kanske då tänker sig att han är en väldigt, ja, men att det ska vara så glatt, offensivt och så vidare. Han är ju inte riktigt så, han är ju faktiskt ganska så pragmatisk. Alltså, jag vet, när han gick till Watford så gick de ju för, jag tror att de spelade, om jag inte helt fel på det, att de spelade 3-4-3 då. Och så klev han in och så blev det på något sätt en mix mellan 4-2-3-1 och 4-4-2. Han spelade väl 4-3-3 också vid något tillfälle. Mm. Inte 4-4-3 som Todd Bowley tror existerar. Men så att han har varit i den situationen för. Han är ju en sån här, det kommer inte hända någonting spektakulärt, det tror jag inte, men han har visat att han är väldigt duktig på att hålla sig där i mitten av tabellen och hålla bottenstriden på gott avstånd, och det är ju det Leeds behöver här och nu, och det är väl därför också han har skrivit på ett så kallat, detta tycker jag är det mest intressanta med den här överanställningen, att han har skrivit på ett flexibelt kontrakt. Så jag antar att det hänger på om de stannar kvar. Alltså att det finns någon sorts option då på en förlängning. Så att vi får väl se hur det går. Men jag tycker inte att det är en dålig anställning på något sätt. Jag tror att det kan bli ganska så bra.
Ja, men stämmer just att det är en väldigt pragmatisk, en ganska försiktig tränare i approachen. Nu ska man inte dra några större slutsatser egentligen av vad han sysslade med i Valencia. För att det var ju ett... De håller på med sin egna lilla verksamhet där borta, med tanke på ledningen och Peter Lim och allting. Det går ju inte att dra några slut. Han hade gett upp på tillvaron sista halvåret på det här kontraktet, för att det gick ju inte. Han fick ju inte värvningen han ville ha. Fick 3 spelare på lån som han inte ville ha i vinterfönstret, och det vart bara pannkaka av allt. Men det är ju en tränare som, alltså, han sätter ju en bra defensiv... var ju faktiskt tränaren som upptäckte Jonas Mosa i Valencia. Var han som gav honom chansen i A-laget där. Men jag tror enda reservationen jag har för det här är väl att han är ju inte riktigt någon som väcker energi i en trupp. Alltså han är ju som sagt en ganska tystblåt, analytisk och försiktig karaktär. Så han är inte någon som kommer in och liksom så här Duncan Ferguson-aktigt drar igång liksom jävlar anammat i en trupp.
Ja, men jag vet inte om jag håller med, för jag tycker, alltså, när man minns tillbaka till vad de Watford-spelarna sa när han kom in i det läget, när de låg prekärt till, så alltså, jag vill minnas att de var väldigt imponerade, och att just det här lugnet som man klev in med, att det behövs. Jag menar, spelare är inte jättekomplicerade, de vill bara att någon ska kliva in och peka dem i rätt riktning, och så gör de som den personen säger. Det är inte svårare än så egentligen. Och att Xavi Gracia då har klivit in, men om vi nu ska prata om street smart, som jag nämnde i Kloppfallet, att Xavi Gracia faktiskt var väldigt street smart. Så att Nej, jag tror att det kan bli bra, men jag vet inte om det räcker för att hänga kvar i Premier League, för att den där tabellen, den lever så fullständigt, den förändras varje helg, så att man vet inte hur det kommer att sluta.
Ja, otroligt spännande att se i alla fall. Nu i alla fall Leeds en ny huvudtränare. Vi ska gå in på lite frågor innan vi avslutar ett avsnitt, men först så måste vi nämna det speciella svensk eller ytterback, högerback men snarare, Emil Holm. För han gör ju faktiskt stor succé i Serie A, och han kopplas till alla möjliga italienska toppklubbar. Han har kopplats till Inter, han har kopplats till Juventus. Det senaste är väl från Gazettan att det är Roma som leder jakten på Holm. Det känns ju någonting som för landslaget i alla fall, kan jag tycka.
Verkligen. Det är inte som att det flödar av ytterbackar.
Mm. Och sen är precis typ offensiva, frejdiga ytterbackstypen som man... som han har saknat i landslagssammanhang.
Som Janne Andersson vill ha in, menar du? Det vet jag inte. Men, nej, absolut, jag håller med.
Man såg ju ändå inte att det var Emil Holm som kanske skulle bli nästa svensk i en storklubb i Serie A då. Det såg man inte komma, för när han lånades ut till vilket danska lag det nu var, från Göteborg. Jag har tappat vilket lag han var i. Skitsamma.
Han var
i Danmark i alla fall en runda. Och liksom har ju gjort succé.
Sönderjyske var det.
Ja, gjort succé sen ju. Det hade ju varit förbannat kul om man hade gått till en toppklubb, kanske inte som en startspelare, men i alla fall som en rotationsspelare i flera av de här lagen skulle han kunna göra nytta ju.
Ja, det här är ju på något sätt också en alltså fördel för vissa så här, till exempel då svenska utlandsproffs som kommer från mindre ligor, att i och med att de toppklubbarna inte har råd att handla på den översta hyllan, så blir det att de tittar inom sin liga, och att gå till en klubb som Spezia till exempel är inte ett dumt karriärdrag om du lyckas där, för då kommer toppklubbarna i Italien och klassiska storklubbarna att ha ögonen på dig. Så att, spännande för Emil Holm, och vägen mellan Sönderjyske och ja, potentiellt Roma eller Inter eller Juventus då, alltså, är inte så lång som man kan tro. Emil Alfons Holm heter den för övrigt, om någon undrade, bara en sån sak. Vidare här till lite frågor som sagt innan vi stänger den här kappsäcken. Vad ska vi ta för frågor då? Vi har en fråga från Isak. Kontraktsförhandlingarna med Saka och Saliba, något nytt på den fronten?
Nej, det är väl samma som det har rapporterats nu ett tag. Gabriel Martinelli skrev på det här nya kontraktet för några veckor sedan. Arsenal har ju förlängt med både Saka och Saliba. De hade ju en option till 2024. Man har utnyttjat den. Jag tror det handlar mycket om att Arsenal leder ligan just nu. Man kommer med största sannolikhet spela Champions League nästa år. Och man tänker väl säga att man ska vara ett av de bästa lagen i England nu. Då är det väl väldigt mycket så här olika bonusar och som ska slå in och så vidare, om man vinner Champions League, om man vinner Premier League, och personliga mål, om man gör antal mål och assist och sådana grejer, framförallt för Saka då. Och då tar det ju tid att förhandla. Jag tror ju inte att, alltså, Saka är ju London-grabb, spelat i Arsenal hela karriären. Jag har väldigt svårt att se att han skulle vilja gå någon annanstans. Saliba sa väl senast efter vinsten mot Aston Villa hur mycket han tyckte om att spela i Arsenal, så att jag tror inte man ska vara jätteorolig, utan det är saker som tar tid, för att Arsenal är också ett annat läge nu mot man bara var för ett år sedan. Då handlar det om att ta en Champions League-plats. Nu har de ju nästan garanterat det, och de helt plötsligt kanske ska vinna titlar, de största titlarna. Då vill man, agenterna vill ha in bonusar liksom. Ja, om ni vinner Champions League ska jag ha så här mycket, och då tar väl det tid helt enkelt.
Men det har ju med hur lätta förhandlingar det är att göra också. Alltså, det var nog lite lättare när de förlängde med Mohamed Eldeni här.
Ja.
Det var inte kanske inte så utdraget där.
Nej, han sänkte till och med sin lön här nu, för de hade en option i hans kontrakt att förlänga till 2024, men det är inte den man utnyttjat, utan man har förhandlat ett nytt kontrakt, alltså där han får en lägre lön, och han bara skrev på med gladeligen liksom.
Då
kan
jag
också
fint
säga att de håller på att förhandla med Granit Xhaka om ett nytt kontrakt också nu. Det går ut 2024 också.
Ja. En fråga från Nafix Triplet. Fixar Spurs ny keeper från Spanien i sommar? Och då syftar han nog på Yassin Bono, som har ryktats till Tottenham, den marokkanske landslagsmålvakten som gjorde stor succé för succélaget Marocko under VM. och har gjort det bra ganska länge också i Sevilla och i Spanien. Och ja, Bono känns väl inte otänkbar om man skulle värva en ny målvakt, tycker jag inte. Sen är det ju såklart skillnad även för en målvakt att byta liga och så vidare. Det är lite andra kvaliteter och sånt som efterfrågas kanske. Sen tycker jag Bono överlag är en väldigt duktig keeper och har varit spännande att se honom i Spurs, tycker jag. Vi får väl se om de väljer att köra på det eller om man fortsätter med Hugo Lloris när han är tillbaka från skada.
Ja, det är väl ganska, alltså Lloris har ju stått för ett antal tavlor de senaste säsongerna, så att det är väl inte konstigt att man håller koll på målvakter i alla fall. Men jag trodde att David Raya att han låg bäst till. Men
David Raya är ju i och för sig också en målvakt från Spanien, fast alltså lokaliserad i England.
Ja, precis. Och bor i London.
Det kanske till och med var David Raya som åsyftades här. Men
ja, men det så kan det ju ha varit. Nej, men precis. Att han såg det också. Man får ju sådana här mailutskick från en massa statsbolag och sådär. Och då noterade jag att David Raya, att han är den... Det här är också helt... Ja, ni vet, det finns ju så bizarra stats egentligen. Men Raya är alltså den målvakten där man får mest profit per räddning sett till vad han tjänar i månaden. Vilket får honom att tro då att han har en ganska låg lön. Men han räddar också väldigt många skott. David de Gea var den som var värst, eller han var dyrast. Eller den man får liksom minst profit för. Ja, ni hör själva, det här är ju helt meningslös statistik. Men David Raya är en bra målvakt, så kan man sammanfatta
det. Jag gillar dock statistiken. Mest räddningar för pengarna, kan man väl säga.
Ja, just det. Mest så. Alltså, ibland hittar inte jag svenska ord. Det är hemskt. Men, ja.
Ingen fara. Vet ni vad? Nu har tiden runnit ifrån oss. Så nu måste vi tacka för oss denna vecka. Sillypodden tillbaka nästa vecka. Även då på torsdag. Stort tack Samuel, stort tack Frida, stort tack alla ni som lyssnar. Ha en underbar helg, så hörs vi snart igen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.